all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
Vi är jätteglada över att få avrunda det här vårmötet med föreläsningar och med kickstarta direkt här med Niklas Jonsson från Karolinska Solna.
Okay, jag jobbar alltså mest på neurooperation och på NIVA i Solna, och det ligger i samma hus som neurologen också. Så att vi servar ju neurologen med anestesitjänster också, kan man säga. Och då, jag ska prata vid anestesi vid neurologisk sjukdom. Jag tänkte börja och dra ett fall då. Det var en man som jag hade för ett tag sedan som hade en avancerad Parkinson. Sen hade han en kronisk smärta från en spinal stenos. Han skulle då genomgå en stor ryggkirurgi. Skulle ta hela dagen, planerat 8-18. Vi hade laddat upp en cellsaver för det skulle blöda mycket och sådär. Han skulle ligga i bukläge. Och det var relativt subakut operation, för han började förlora kraft i benen och kontroll över sin urinblåsa och sådär. Han hade en del Parkinson-mediciner och bland annat Sinumet, som är L-dopa och carbidopa i kombination. Som han måste ta 6 gånger då under sina vakna timmar för att bibehålla sin funktion. Och jag frågade honom vad som hände om han missade en tablett. Ja, men då blev han... Den var väldigt stel, han fick svårt att svälja, fick svårt att prata, svårt att röra sig överhuvudtaget, och han sa att det vill jag inte ha. Då funderade vi på hur ska vi tillföra det här då, om vi kan sätta en V-sond, så kan man krossa Sinumet och ge det i sonden framåt slutet av dagen då, så kanske inte vaknar och är jättestel och sådär. Ja. Och sen så berättade han också att han ganska ofta då fick så här psykosnära upplevelser och lite hallucinationer. Och det är vanligt hos Parkinsons-patienter när de eftersom tar mycket dopamin som kan framkalla det. Så då var det liksom en liten fördelning att men vi ska nog inte ge ketamin. Vi brukar ge ketamininfusion till sina större operationer. Vi ska nog inte ge det, för att då kanske vi liksom tippar honom över till en psykos. Och vanligtvis så får de här epiduralkatetrar. Parkinson-patienter och egentligen alla neurologiskt sjuka patienter har mer eller mindre muskelsvaghet och mer eller mindre ventilationssvikt. Och det hade han också då. Så då hade vi planerat att postop skulle han få NIV. Och vi pratade om det, hur det skulle kännas och sådär. Och sen så blev det så då att under operationen så var det en accidentell durarift, och då ville inte kirurgerna lägga in någon epiduralkateter för att det skulle då relativt höja infektionsrisken. Så då stod vi där, men då måste vi nog sätta en ketamininfusion ändå då för att han inte ska vakna av ont. Så då startade vi en låg dos då, 0,05 mg per kilo per timme, som är liksom väldigt låg dos tycker jag. Och operationen gick bra i övrigt, han var ingen stor blödning och sådär. Och hoppsan. Och vi väckte honom och han var väldigt trött från början, men liksom andades och han håller nog luftvägen, så vi drog tuben och körde honom till postop. Och sen där då efter kanske en halvtimme, 45 minuter, så började han vakna till och liksom fundera på vart han var. Och tedde sig, blinka lite, tedde sig väldigt rädd och liksom såg ut som att han var en helt främmande plats. Och han, den här niven, den bara ville han inte ha och bara slet av sig. Ni försöker döda mig. Och vi ville ge honom då, vi hade gett honom i sonden den här Sinumet. Men då hade vi också tänkt att när han var liksom säkert vaken och kunde svälja så skulle han få sin madopark. Men det vägrade han. Nej, ni försöker bara döda mig. Jag vill inte ha några tabletter. Ja, men i alla fall. Så då funderade vi på, var det att vi hade liksom varit oförsiktiga med dopamin tillförsel eller var det ketamin? Jag pratade med honom och han beskrev en sån här värld. Bara, allting är hemskt. Ni alla vill döda mig och... Det känns overkligt, och då tänkte jag, men det är säkert ketamin. Så tog jag bort ketaminet och efter 45 minuter så var kände han sig bättre och kunde ta NIV och sådär. Och då, med det här fallet så vill jag egentligen bara exemplifiera att med neurologiska neurosjuka patienter så får man dels då fundera mycket på liksom logistiken kring att tillföra deras vidbehovsläkemedel. Man får tänka på att det finns liksom interaktioner mellan sjukdomen och läkemedel som kan vara ogynnsamma, till exempel här då med ketamin och psykos. Och att det finns ventilationssvikt hos många som man måste behandla, eller man måste tänka på i alla fall, ofta behandla med NIV. Okej, det finns ungefär 500 neurologiska sjukdomar och jag tänkte ta upp de vanligaste, så jag sökte egentligen då på olika svenska register på de vanligaste svenska neurologiska sjukdomarna, och Alzheimer är absolut vanligast. Det här är prevalensen per 100 000 invånare. Stroke är lite svårare att räkna prevalens på, så men ungefär 900 per 100 000 har på något sätt drabbade av stroke, och det är framförallt tromboembolisk stroke då. EP kommer sen, CP, Parkinsons, MS, ryggmärgsskada, då inkluderas ryggmärgsbrock, myasthenia gravis och ALS. Sen finns det några som jag exkluderade som jag inte tyckte var intressanta ur liksom anestesiperspektiv, som egentligen var vanligare, och det var polyneuropati och lösningsmedelsskada. Okej, okay. Så finns det någon gemensam nämnare för de här? Jag har varit inne redan på några då, med den här första patienten, att det finns en generell mer eller mindre muskelsvaghet och ventilationssvikt hos neurologiskt sjuka patienter. Det kan vara en del av sjukdomen då, som vid myasthenia gravis, ALS, ryggmärgsskada eller Parkinson, som den här patienten. Det kan vara en del av själva terapin. Baklofen som man ger för att minska spasticitet hos CP-skadade och MS och till viss del ryggmärgsskadade är väldigt sederande och bidrar också till muskelsvaghet. Sen kan det vara sekundärt till att man blir immobiliserad av sin sjukdom. Om man har en stroke med hemiparese och blir sittande i en rullstol, så får man mera atraktaser. Alzheimers i sig är inte immobiliserande sjukdom, men ofta så blir de sittande på ett rum eller sittande på en stol för att de inte liksom har initiativförmåga att själva gå ut och promenera och sådär. CP kan vara immobiliserad om de har svår skada, ryggmärgsskada likaså, och MS-ALS. Allt är liksom glidande skala hur mycket immobiliserad man är, men det kan ju vara att man är sängliggande. Då får man mycket attraktaser. Man kan till och med, då om man är muskelsvag, ligga och små aspirera så att man får liksom mer och mer lungskador på grund av det. Deras blodgaser ser, syns inte med den upplösningen så bra, men de ser ofta väldigt speciella ut, att man kan ha ett, liksom en normal saturation och PO2, men man ser att de hyperventilerar, de har en stegrad PCO2, och de är sura, och så har de kompenserat det metabolt. Och ibland så kan det bara vara en nocturn hypoventilation, och då ser man inte det på PCO2, men man ser att det finns en metabol komponent som liksom avslöjar att här finns något underliggande där. Så kan man misstänka att det finns en nocturn hypoventilation. Det finns ett test, för ett enkelt praktiskt test man kan göra när man preensensibedömer, och det är single breath count. Man ska liksom ta maximal vitalkapacitet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Och kan man då räkna till 50 så är det normalt. Om man har en nedsatt kapacitet så klarar man inte att räkna till 15. Väldigt enkelt att göra.
Men hålla andan.
Ja, precis. Så att på en inandning så ska du liksom kunna räkna till 50.
Men inte 50 sekunder utan räkna snabbt.
Nej, man får räkna på gången.
Ja.
Så att det blir väl kanske 25 sekunder. Okej, okay, en annan fråga.
Det är bara på single breath count. Du får utöver alltså hur pass muskelstark är de här? Mycket?
Det har väl egentligen med vitalkapaciteten att göra. Att de med ökande muskelsvaghet så får en minskad vitalkapacitetsförmåga. Så att har du en normal vitalkapacitet så orkar du räkna till 50. Har du liten kapacitet så orkar du bara räkna till 50. Så det är egentligen det man... Man kan lika gärna göra en spirometri, men det är lite omständigt. Sen så också genomgående för många neurologiska sjukdomar är att de har en oförmåga att skydda sin luftväg. Och det kan vara antingen en ren bulbärsvikt, alltså i hjärnstammen, eller en pseudobulbärsvikt. Alltså att det är någonstans mellan hjärnstammen och ut till effektorganet som skadan sitter då. Och så kan det vara vid MS, myasthenia gravis, ALS, Parkinsons, stroke, CP. Och intressant är då att dödsorsaken för Parkinson-patienter är till 20% pneumoni. Och för motsvarande åldersgrupp i befolkningen så är det mellan 5-10%. Så att de är klart överrepresenterade. Då tänker man sig att då de har svårt att skydda sin luftväg, de aspirerar lättare. Och den här bulbära svikten kan också vara associerad med malnutrition och dehydrering faktiskt också. Det kan vara dels att man inte är självständig och kan äta själv, utan någon måste mata en och ge en dricka, så det kan bidra. Men också om man hela tiden sväljer fel, så tycker man inte är så kul att äta och dricka, så gör man inte det så mycket som man borde. Och förstås för oss då, om man redan från början har en svårighet att skydda sin luftväg, om vi då tillför narkosmedel, kanske till och med tillför lite restkurarisering, så har man ännu svårare att skydda sin luftväg. Så postop måste man verkligen tänka på, hur optimerar vi det här för att de inte ska ligga och aspirera, höjd huvudända och så vidare. Andra orsaker kan vara om man har svår EP och ofta har anfall och får generella toniskrumsanfall, då man får en oskyddad luftväg och aspirerar. Så får man liksom recidiverande aspirationer, och då med tiden så får man ju en lungskada och nedsatt lungkapacitet. En annan gemensam faktor för många neurologiska sjukdomar är funktionell eller anatomisk denervering, som gäller många av de sjukdomar som jag nämnde. Det är inte specifikt för det. Man kan också få det vid om man har en tumör för där platsen motorneuronerna sitter, eller man har en tumör i ryggmärgen, om man har en traumatisk hjärnskada, encefalit, brännskador, krosskada, eller om man är immobiliserad bara för att man ligger på IVA väldigt länge. Och varför är det här relevant? Jo, det är mest i förhållande till att använda succinylkolin eller selokurin. Och då så kan jag visa den här bilden som ni säkert har sett på den neuromuskulära kopplingen. Och det jag vill uppmärksamma på då, det är ju den vanliga effektorsajten för selokurin är ju en nikotinärg acetylkolinreceptor. Men om man då får en denervering, alltså en disconnect mellan neuronet och muskeln, då kommer det ganska fort, efter cirka 24-48 timmar, börjar poppa upp andra receptorer som är fetala nikotinerga acetylkolinreceptorer. Och de är mycket känsligare för acetylkolin och succinylkolin. Och de har längre öppettider. Kanalen står öppen längre. Och då får man en större utsvämning av kalium. Så att man kan då, när man ger sitt succinylkolin, orsaka en väldigt snabbt påkommen hyperkalemi i patienten, fast systoli som är väldigt svår att häva. Det man rekommenderas att göra om man hamnar där, det är att man ger calcium sandos. Bara så mycket man kan, för att det är då membranstabiliserande. Och den här neuromuskulära kopplingen är även relevant för några av de här sjukdomarna då, bland myasthenia gravis, som är en autoimmun sjukdom där autoantikroppar sätter sig på den här postsynaptiska nikotinerga acetylkolinreceptorn och gör att den blir inaktiv då. Och man brukar hitta information att ungefär 70% av patienternas såna här postsynaptiska receptorer är upptagna av autoantikroppar. Och vad får det för konsekvens då för oss som anestesiologer, förutom att patienter är muskelsvaga? Jo, att effektorsajten för succinylkolin är liksom upptagen av annat. Så därför så måste man öka dosen succinylkolin för att få effekt. Och man måste öka ungefär 2,6 gånger. Men i princip då så så kan man ge 2 eller 2,5 milligram per kilo selo. Och patienten har ju redan en muskelsvaghet från början på grund av att 70% av receptorerna inte fungerar. Så att ska man ge icke-depolariserande så måste man minska dosen då. Så man ska ge ungefär, ja, men säg 30% då av den normala dosen. Och rekommendationen är att ge mellan 10 och 50% av den normala icke-depolariserande dosen. Då. Och sen om patienten har varit, på grund av sin sjukdom, varit immobiliserad rätt länge så får man inte hänsyn till det. Och då kan det vara en kontraindikation mot att ge selokurin. Då. Och det som är intressant här då, det är ju också andra läkemedel som används i den här neuromuskulära kopplingen. Då. Till exempel så har vi ju vid Alzheimer så tänker man sig att det är en relativ brist på acetylkolin som signalsubstans. Och så ger man acetylkolin esterasinhibitorer som ska se till att det finns mer acetylkolin i centralnervsystemet. Och de kommer ju också finnas i den här neuromuskulära kopplingen. Och då kommer de att kunna påverka våra muskelrelax. Och för selo så gäller det då att till exempel det vanligaste preparatet, Dometicil eller Aricept, det är liksom tillverkat för att framförallt hämma acetylkolinesteras som finns centralt, men det hämmar även delvis pseudokolinesteras som finns perifert och som bryter ner selo. Så det betyder att efter man har gett sin selodos så kommer nedbrytningen av selo fördröjas. Så att man säger att man får ungefär 150% effekttid av sitt selo, så istället för säg 7 minuter så får du kanske 11-12 minuter effektivt. Så det är bra att känna till om man har tänkt sig att det ska vara väldigt kort paralys.
Gäller det inte alla kolesterolsamlare?
Ja, precis. Och kan du komma på något mer?
Jag tittade upp här innan. Det var väldigt lite. Det har väldigt lite effekt på pseudokolinesteras storlek.
Ja, de skriver att ungefär en tusendel så mycket affinitet för pseudokolinesteras som kolinesteras.
Men ändå då en liten.
Precis, men ändå så har man, så finns det det finns många beskrivna fall på när det här har varit relevant. En annan sån här acetylkolinesteras inhibitor, det är ju den man använder vid myasthenia gravis, mestinon eller pyridostigmin. Och då ger man ju den för att det ska finnas mera acetylkolin här i synapsklyftan, så att det ska liksom få större effekt här postsynaptiskt. Så att den kan ju då få också motsvarande effekt på våra muskelrelax då, det vill säga längre effekttid av selo och kanske mindre effekt av icke-depolariserande. Sen får inte det någon jättekonsekvens för icke-depolariserande, för det är så liksom effektivt ändå. Men det man kan tänka på också då, det är förstås att när man relaxerar med patienterna med icke-depolariserande så måste man förstås monitorera. Det gör vi alltid på alla patienter, men supernoga med de här förstås. Och sen har det tillkommit ett läkemedel för oss som är väldigt bra, Sugammadex eller Bridion. Och det gör ju att vi, om man monitorerar och är osäker på om patienten liksom är tillbaks i sin muskelfunktion, så kan man ju inte ge Sugammadex. Så är man ganska säker på att nu kommer patienten att få sin muskelkraft. Yes. Interaktioner då. Vi är inne på interaktioner mellan Aricept. Den första myasthenia gravis där. Mestinon, pyridostigmin och succinylkolin. Det kan ge en förlängd effekt. Samma sak med Aricept för Alzheimer-patienter. Aricept är ju gjort för att man ska kunna glömma någon dos där. Och halveringstid på 70 timmar. Så det betyder att om man ska helt ta ut effekterna så måste man sätta ut det tre veckor innan anestesin. Och det blir en slags ett övervägande då. Är det värt, kanske patienten blir sämre om jag sätter ut recept i 3 veckor men jag får kanske en säkrare anestesi, då får man väga pro och cons där. Man kan ju som sagt också då bara monitorera väldigt noga och använda bridion. För EP så gäller att äldre EP-läkemedel, till exempel tegretol och fenytoin, de snabbar på metabolismen av andra läkemedel i levern. Och för oss det som är relevant är muskelrelax som kan metaboliseras snabbare och midazolam. Och som jag nämnde förut då med baklofen så är det också det verkar via GABA-receptorer, så att patienterna är redan liksom primade. Många av våra anestesiläkemedel verkar via GABA-receptorer så att man behöver ge mindre. Så att för att söva patient som medicinerar med baklofen behöver man ge mindre propofol, mindre pento och så vidare. Och sen så kan det faktiskt finnas interaktioner mellan anestesin eller anestesimedlet och patientens sjukdom. Och så är det vid till exempel Parkinson. Där finns det beskrivet då att pento kan minska frisättningen av dopamin. Och om de är väldigt beroende av den lilla frisättningen de har kvar så kan det vara dåligt. Som jag var inne på med det här fallet då, så är Parkinson-patienter benägna att att uppleva hallucinationer och andra psykoser, och eftersom ketamin också kan göra det så kan man liksom förstärka sådana upplevelser, så man ska vara försiktig med ketamin. Alzheimer, så terapin som nu finns för Alzheimer-patienter, det är att man ser till att det finns mera acetylkolin centralt. Om vi då ger antikolinärk läkemedel så motverkar vi det, och då kommer de få förvärrade symptom. Så på Alzheimer-patienter och egentligen alla gamla patienter ska man undvika antikolinärkum. Och då kan ju Robinur kan vara något bättre än till exempel atropin, för att den passerar inte blod-hjärnbarriären till samma grad. Så att man får mindre liksom, helt centrala effekter av den då. MS, så finns det egentligen inte jättemycket kopplingar. Så var man inne på att det skulle finnas mycket kopplingar mellan just anestesi och anestesimedel och MS. Men man har inte riktigt kunnat hitta det. Det verkar mer vara kirurgin än kirurgiska stressen, annan stress, infektion, feber. Det som möjligen kunde eller kan relateras till oss, det är om vi skulle övervärma våra patienter. För hög kroppstemperatur är något som kan utlösa ett MS-skov. Och det är inte jättevanligt vid allmän kirurgi att man stiger i temperatur för att vi värmer. Men vi ser på neurokirurgen så har vi det problemet, för att då täcker vi in hela kroppen förutom en liten kalott. Så att där om vi värmer aktivt så stiger de upp över 37 grader, så får vi ofta stänga av värmaren. Och sen epilepsi, så hyperkapni sänker kramptröskeln, så att man får tänka på tillfällen när vi kanske framkallar hypoventilation. Det kan ju vara om vi sederar en patient genom att ge fentanyl för att de ska ligga stilla under en lång procedur eller sådär, så kan de hypoventilera, få hyperkapni, och det gör att de krampar. Om man sederar med propofol så är ju det, så höjer ju det kramptröskeln, så att då tar det ut för andra, så det är sällan de krampar på propofol. Om jag snear gravis så har jag tagit med magnesium. Det är inget som vi ger egentligen på anestesin, men däremot i intensivvården så använder vi mycket magnesium. Där ska man vara försiktig med jag snear gravis. Och så timingen. Timingen av läkemedel är superviktig. Parkinson-patienterna kan ju ha läkemedel som de måste ta då varannan timme. Jag snear gravis-patienterna är lika så. I stort sett för alla neurologiska sjukdomar som har vid behovsmedicinering så rekommenderar man att de tar dem ända fram till så nära operationen eller sövningen som möjligt. Men sen kan det ju vara som i det fallet som jag beskrev, att det är en väldigt lång operationstid, så att det överstiger halveringstiden för behovsläkemedlet. När de vaknar då så kan de vara väldigt påverkade av sin sjukdom. Så då får man fundera på, är det ett läkemedel som jag kan krossa och ge i sonden? Kommer ventrikeln att vara så pass aktiva att det tas upp där. Finns det andra läkemedel som man kan ersätta med, som man kan ge nasalt eller sublingalt eller intravenöst? Just vid myasthenia gravis så kan det ju hända ibland då att de blir så dåliga i sin muskelfunktion att de får en ventilationssvikt som gör att de måste intuberas och ligga i intensivvården. Då kallar man det för myasthenia kris. Och då, just i samband med det, då brukar man faktiskt sätta ut deras myasthenol, för att det bidrar också till att de bildar mera sekret i luftvägarna. Så att man brukar sätta ut det och sen så behandlar man istället dem med IVIG eller plasmafres. Och sen när de är extuberade och kan ta sig med tabletter så återgår man. Men det finns faktiskt, eller det finns ju IV möjlighet att administrera pyridostigmin intravenöst. Så man kan i princip sätta en infusion som går. Epilepsi är ju sällan ett problem. De flesta läkemedel har väldigt lång halveringstid. Och det finns jättemånga beredningar som man kan ge intravenöst. Så det bör man sällan tänka på. Sen något som vi stöter på ofta på neurohuset är ju folk som har fått en stroke som ska göra en trombektomi. Och då har man debatterat om man ska söva de patienterna eller om de ska vara vakna. Och då har man tidigare då så har man tittat retrospektivt hur det har gått för patienter som har blivit sövda kontra de som har behandlats vaket. Och då verkar det ha gått mycket sämre för de som har blivit sövda. Så man dragit slutsatsen att det är farligt att bli sövd när man har en stroke. Men det kanske är så att man i de här studierna har fått en selection bias. För de som har blivit sövda är de som har varit sjukast. De som man kanske inte kunnat förstå information. De som inte kunnat ligga stilla för att de har haft en så svår stroke. Det gjordes då en RCT där man lottade patienter till antingen att bli sövda eller behandlas vaket. Och då såg man ingen skillnad i outcome. Det man kan lägga till då, utan att vara det minsta fördomsfull, var att det var en tysk studie där man var supernoga med protokollen. Och de patienterna som sövdes hade jättestrikta till exempel blodtrycksmål då. Så att det kanske är svårt att överföra. Det här var ju studieform, och då innan man gör en studie så är det alltid väldigt mycket mer strikt och kontrollerat. Om man sedan överför det här till fler sjukhus så kanske det blir mer sloppy anestesi. Så då vet man inte om det håller då. Men det utförs nu en studie i Danmark där man ska egentligen upprepa den här tyska studien. Och man ska också mäta outcome i form av förändringar på MR-bilder. Så man tar en MR före, så sen så följer man upp med flera MR-undersökningar efter. Så ska man se då om infarktområdet ändras beroende på om patienten har varit vaken eller blivit sövd. Så att vi har inte riktigt fått det slutgiltiga svaret på det här. Men man kan säga som vi agerar på Karolinska är att vi har så många patienter som möjligt vakna. För att dels så behöver vi inte bekymra oss då för att när vi söver dem så kan de tappa trycket och det kan vara farligt. Utan också att det går mycket, mycket fortare. De får lägga sig på bordet, man kopplar upp med vanlig monitorering och sen får de lokalbedövning i ljumsken och så startar man. Och det går oftast jättebra. När det inte går bra, det är när de har impressiv afasi och inte förstår vad som händer och inte förstår instruktioner och kanske börjar röra sig och så. Men det är jättesällan som vi måste söva någon. Ryggmärgsskadade patienter kan få någonting som heter autonom dysreflexi. Och det är egentligen då att de har en hög skada. Och så sen någonstans under den skadan så aktiverar man en autonom loop där sympaticus är med och orsakar en väldigt plötslig och stark blodtrycksstegring. Och då finns ingen centralnervös liksom, styrning av det, så det blir helt okontrollerat. Så de kan få så högt blodtryck att man får en hjärnblödning. Och det här gäller då att liksom, om man ska operera en patient som har haft en ryggmärgsskada, så gäller liksom att fiska lite i, har de tendens till en sån här autonom dysreflexi? Det kan ju vara till exempel om deras blåsa blir överdistenderad, så får de väldigt högt blodtryck och blir röda i ansiktet. Och så där. Men man kan, om de har en hög skada ovanför TO6, så kan man anta att det här finns med då. Det som funkar allra bäst, det är förstås spinal anestesi, för då bedöver man även sympatiska nervtrådar. Sen epidural anestesi funkar ganska bra, för då bedöver man delvis dem. Och sen generell anestesi, då kan man ju liksom dämpa den här blodtrycksstegringen. Om de skulle få det, så kan man skruva på sitt narkosmedel, så dämpar man det. Om man har patienten vaken, då är man ju liksom sämst ute då. Eller vaken, man har spinal anestesi, man är helt obedövad. Så att oftast så rekommenderas ändå att även fast patienten liksom inte har någon känsel nedanför bröstvårtorna, så rekommenderas ändå att man har någon form av bedövning för att motverka den här autonoma dysreflexin.
Vad klassas som ryggmärgsskador? Är det rena förlamningar nedanför ryggnivå, eller är det, kan det vara steroser eller liksom viss?
Den här företeelsen blir vanligare om det är en komplett skada, och sen i ökande grad liksom hur graden av skada, helt enkelt. Så tar man en spinalstenos, så skulle det vara extremt ovanligt att få det här. Men så det ska vara någon form av lesion. Okej. All right. Då tänkte jag på några minuter och bara repetera det här lite grann, och i form av vad man gör i olika faser av vad vi gör. Vi börjar med PNCC-bedömningen då. Och då, som vi pratade om, så liksom reflektera över det här med ventilationen, kanske ta en blodgas, fundera över dysfagi. Man kan liksom fråga dem, kan du svälja mat helt okej? Läkemedel är enklast att fråga patienten, vad händer om du missar en dos? Alla missar en dos någon gång, så kan de beskriva att nej, men det händer ingenting, det är helt lugnt, eller nej, men det blir katastrof. Och i så fall, om det blir katastrof, så får man fundera på hur kan jag ersätta det här under en lång anestesi. Och sen fundera på läkemedelsinteraktioner, och de går inte att komma ihåg från gång till annan. Så egentligen bara ta läkemedelslistan, slå upp i fast, liksom, kolla vad finns det för interaktioner, är det något som inte funkar med varandra. Och fastan, så eftersom det är vanligt med bulbärsvikt, så kan det vara så att patienterna säger att ja, men jag måste ta mitt mestinol precis innan jag kommer ner på operation, men jag kan inte svälja det med vatten för att svälja fel, jag måste svälja det med yoghurt. Och då säger du vän av ordningen att ja, men då är det inte fastade, så att då får du inte opereras, så att vi ses någon gång. Det går inte. Så då får man liksom lätta på sina krav här då, vad är viktigast? Är det viktigast att patienten har muskelstyrka när de vaknar, så att de inte aspirerar och kan andas? Eller är det viktigast att de inte har fått i sig en matsked yoghurt? Och då tycker jag det. Jag brukar acceptera, och jag brukar inte göra en RSI på dem bara för att de har fått yoghurt. För att med RSI så ökar vi riskerna på andra sätt. Så jag brukar bara köpa det. Ja, men det är fine. Och sen, historiskt sett så har man sagt att neurologiskt sjuka patienter har en förlångsammad ventrikeltömning, och att de därför ska ha en lång fasta då, eller strikt fasta. De får inte dricka någonting. Men verkar inte finnas några belägg för det i liksom modern litteratur, så det kan ni helt glömma. Utan det verkar vara mest bulbära fenomen, alltså svallfunktion, men inte ventrikeln, för den styrs liksom autonomt. Induktionen, så pratar vi om det här med muskelrelax. Fundera över, är det okej att använda alla muskelrelax? Har patienten Alzheimer, ska man kanske fundera över redan förhand då? Ska vi använda Robinul istället för atropin om någonting händer? Patienten får bradykardi när vi vill laryngoskopera, vad ska vi göra då? Och fundera på induktionsmedlet, då vi är inne på att pento kunde påverka Parkinsons sjukdom. Och terapin i sig, kan den påverka någonting? Vi var inne på mestinon, att det kunde påverka effekten av våra muskelrelax. Och om man söver då, eller man ska söva en patient med ryggmärgsskada, fundera, finns det då en komponent av autonom dysreflexi? Hur kommer det att påverka? Finns det risk att det utlöses under kirurgin? Vad ska jag göra då?
Hur bedömer du det?
Framförallt om patienten har en komplett eller inkomplett skada och hur hög den är. Så att är det en låg skada, så alltså säg TH12, TH10, så finns det ingen stor risk. Men är det, egentligen så är det, om man säger TH6, för att där, då har man en okontrollerad innervering av sphincticus. Och om den är okontrollerad, då kan man få hur höga blodtryck som helst. Så att om man har en skada ovanför TH6, så skulle jag rekommendera att man har antingen en spinal anestesi eller en epidural anestesi på plats. För då har man väldigt, då har man bra profylax. Och underhållet då, så förut har man också debatterat om alla gaser. Okej, nu använder vi, i Sverige använder vi framförallt desferal och sevoferal. Men någon som använder någon annan gas? Det fanns en gas förut som hette enfluran som kunde påverka neurologiska sjukdomar negativt. Men så det är egentligen inte relevant, så alla gaser är okej. Och sen så diskuteras det ofta och kanske framförallt nu på så här patientforum att finns det risk med att få en regional anestesi, en spinal anestesi eller epidural för min MS? Kan jag bli sämre i min MS? Och det verkar inte så. Det finns ingen studie som har visat att det är ökad risk med att lägga en spinal eller att lägga en epidural på en MS-patient. Och sen finns det fallrapporter, men men där kan det ju vara andra faktorer då, om man tittar retrospektivt, att just med MS, saker som utlöser skodar är kirurgisk stress eller psykologisk stress eller infektion och feber. Och de sakerna kan ju då ha varit på plats i de här fallrapporterna, men så har man liksom dragit slutsatsen att det var anestesin som orsakade det. Men när man har liksom tittat på ett mer systematiskt sätt, så ser man inga samband mellan anestesiform och till exempel MS-skolor. Väckningen, så blir det ju då, eftersom jag sa att de hade dels bulbärsvikt och ventilationsvikt, blir superrelevant hur man reverserar muskelrelaxet. Och man ska alltid monitorera. Är de tillbaka på toppen kanske man inte behöver reversera. Är det minsta tvekan om man använt icke, eller man använt esmeron och propionium, så tycker jag att man ska ha låg tröskel för att använda Sugammal-X. Då vet man att patienten kommer att få tillbaka sin muskelkraft. Delayed extubation. Ja, då får man tänka på vad finns det för vinster. Ju längre patienten ligger i intuberad och i resp, större risk för att de får en VAP. Större risk att de samlar på sig artrikaser och sådär. Så att jag tycker sällan att delayed extubation är liksom i sig vinst för neurologiskt sjuka patienter, utan ju kortare tid i ventilator desto bättre. Däremot ska man tänka på då att när man väcker dem, att man optimerar efteråt. Man tar en höjd huvudända, att de får liksom blåsa på flaska eller feffa. Att man kanske har NIV, att de får komma upp och stå och så vidare. Så att man liksom är väldigt aktiv postoperativa fasen. Och vi är inne på EP-profylax till epileptiker, det är sällan nödvändigt. Där det kan vara nödvändigt är där jag finns då på neurokirurgen. Om man har varit och liksom kanske pillats mycket i motorkortex, så kan man tänka att här finns någon ännu mer ökad risk än från början att patienten får EP, så då kan man ge till exempel Keppra då, en extra dos för att liksom stävja eventuella EP i alla fall. Och behovsläkemedel inför väckning då. Går det att ge per sond? Är det någon vits att ge per sond? Kommer magen att stannat? Kan man ge nasalt eller intravenöst? Och postoperativa fasen då. Planera det innan och berätta för patienten att om du kommer behöva NIV. Är det så att de har en väldigt svår bulbärsvikt, att de kan inte kontrollera sina läppar och sin ansiktsmuskulatur, då kanske det inte funkar med NIV. för det, liksom, den kommer bara halka av, de kommer inte kunna ha den på ansiktet. Då får man fundera på andra lösningar. Hur minskar vi risken för aspirationspneumoni? Ja, men det är väl framförallt att ha höjd huvudända, att inte ge dem mat och dryck innan vi tror att de har fått tillbaka sin svalgfunktion så gott som de kan. Och så fort som möjligt återuppta sin medicinering så att de kan få tillbaka så mycket som möjligt av sin muskelkraft, så mycket som möjligt av sin svalgfunktion. Så jag brukar säga eller skriva i min pre-NCC-bedömning att patienten ska ta med sig sin vidbehovsmedicinering till operation. Så att den ligger i deras säng, så direkt när den kommer ut från operation till postop så ligger det mediciner där, så att jag häller upp ett glas vatten här, varsågod, svälj. Då vet jag att det blir gjort. Okej. Okay. Så att här är bara liksom pinpointat vart man ska fundera i olika faser, men i princip så blir det liksom allting på allt, så att det är inte så jättemycket vinst med den. Okej, nu har jag gått över 4 minuter, men take home messages på det här då, det är väl liksom planering då för terapin, alltså deras vidbehovsmedicinering, planera så att de kan få den precis innan de ska in till operationer, precis innan de ska sövas. Eventuellt att de kan få den under och så sen att de kan få det direkt efter. Och då är det smart att de har fått med sig den ner. Annars måste någon springa upp och hämta den och det tar tid. Och så planera anestesin så att du använder läkemedel som inte påverkar sjukdomen i sig då. Till exempel inte ge pento till en Parkinson-patient. Eller att den inte ska interagera med terapin. Och sen komma ihåg att neurologiska patienter att de är generellt muskelsvaga. Och att de har en ventilationssvikt, mer eller mindre. Och att planera för det postoperativt, så att man har förberett dem innan på att du kommer att få NIV till exempel. Så att de vet, eller de har förberett sig på hur det kommer kännas och sådär. Hej.
Hej.
Så, det var allting jag tänkte säga. Är det någon som har någon fråga omedelbart på hur vi söver neurologiska patienter hos oss eller någonting på min föreläsning?
Ja. En tror en lustgas. Vi får lägga reda på patienten en gång som hade med sina gravis.
Ja.
Och sa, självklarhet, och han läkare också var så här, nej, jag får inte använda lustgas, för jag har ju med sina gravis. Jag blev så jätteförvånad. Är det någonting som hade fått för sig, eller finns det fog för det?
Och det är över min kunskap. Så jag kan inte svara på det. Men jag tror inte det. Jag tror inte att det ska vara relevant, men jag kan inte svara 100%.
Jag missade vad du sa med Parkinson och Pentotal.
Nej, men Pentotal har visat sig kunna minska frisättningen av dopamin från substansen nigra. Mm. Så man ska undvika Pentotal på Parkinson. Man förvärrar deras Parkinson. Okej, tack så mycket.